De flesta idag har ju talat om Alien-filmerna, inte sant?
Jo, de är ju ganska välkända som science fiction-skräckfilmer.
Och jag är rätt fascinerad av en sak faktiskt, och det är att de faktiskt har lagt ner lite jobb till bakgrunden till rymdvarelserna i det här, de här filmerna.
Ja, de flesta filmer man ser inom science fiction-genren har ju oftast bara rymdvarelser som är utklädda människor. Och man antar att rymdvarelserna fungerar precis som människor. De är i stort sett däggdjur.
Ja. Spetsiga öron eller lite mer deformerade kroppar. Kan ta Star Trek som ett exempel.
Och det här är ju ganska osannolikt, både rent vetenskapligt och gör även att man begränsar rymdvarelserna. Man antar att de är väldigt människolika. Medan Alien-filmerna, de utgår istället för hur omänskliga, främmande de är och därmed blir det ju intressantare.
Ja, bland annat så har de verkar ju utgått från insekter när de skapade de här. Insekter och i liten mån människor faktiskt.
Ja, för att vill man skapa en riktigt skrämmande varelse så ska man ju inte göra något som är totalt främmande, för det är bara konstigt. Men om man däremot stoppar med lite människoliknande beteenden, lite, ja, låt oss säga armar som påminner om människor, kanske något ansiktsdrag eller någonting sånt, då reagerar vi på det som om det var en människa, men samtidigt det främmande elementet gör det ju mycket mer skrämmande och vidrigt.
Det som är intressant också är sagt, de är ett insektssamhälle. De är också ett stacksamhälle. Det vill säga, de har en drottning, en äggläggande drottning. Sen har de förmodligen ett par drönare. Jag tror att man kan se några stycken i tvåan. Och sedan så har de krigare eller arbetare, eller vad man nu ska kalla det för.
Och ofta är det ju så när man skapar varelser till science fiction så utgår man från vad man hittar i biologin. Och varelserna i Aliens, de är ju just skapade med att man har lånat ett par intressanta drag. Vad man ser till exempel att den här stacken då, de tar och omskapar sin omgivning för att passa sig. Och det är ju precis vad termiterna gör. Termiterna samlar upp sand och saliv och bygger skyddande samhällen och även täckta korridorer som kan gå till arbetsplatserna.
Och som sagt, just att de lever som en parasit, det skulle jag tro är taget från steklar faktiskt.
Parasitsteklarna, de lägger ju sina ägg i larver som de har förlamat. Och sedan kan då steklarnas larver äta upp larverna inifrån och därigenom få en praktisk näring.
Men här tycker jag faktiskt att vi kommer över på lite av de missar de har gjort. För jag menar, den här larven som en alien lägger, den äter inte upp sitt offer efteråt. Den bara slösar bort den och försvinner bort. Och det är bara en per offer också.
Där får man ju misstänka att det är så att säga en dramaturgisk effekt man är ute efter då. Det är en bra skräckeffekt. Men rent ekologiskt är det ju inte speciellt trovärdigt. Dessutom finns det ett annat problem. Att anta att man har stora rymdvarelser som är köttätare och bildar samhällen. Var ska de få all sin näring ifrån i sitt naturliga ekosystem?
Det måste vara ett väldigt speciellt ekosystem det.
Onekligen. Men det är ju ofta så i många filmer att man är mer intresserad av att ha ett häftigt monster än att bry sig om vilken ekologi passar det in i. Och man ser ju många klassiska science fiction-romaner och filmer att man har massvis med monster men inget för dem att äta. Annat än hjältar och hjältinnor förstås.
Vilket gör att de egentligen ekologiskt sett inte skulle överleva särskilt länge.
Eller att man måste anta med massa, göra konstiga antaganden. Men det är också intressant att se på Alien-filmerna livscykeln som ju är ganska komplicerad men egentligen inte mycket konstigare än vad man hittar på jorden.
Det enda som är riktigt udda där, det är faktiskt de så kallade facehuggers.
De här små handliknande varelserna
Ja.
som kläcks ur ägg och ger sig iväg mot ansikten och lägger sina ägg i dem som
Ja,
de kommer
eller de
åt.
lägger väl ett embryo i halsen här för
Ja.
mig, nere i bröstkorgen. Och det är ett stadium som faktiskt inte finns någon motsvarighet i djurvärlden, på jorden i alla fall.
I varje fall inte hos parasitsteklarna. Där är det ju så att en fullvuxen stekel, en getenliknande varelse, som lägger ägg i en larv. Sen blir det en larv som förpuppas och blir en stekel. Men det påminner ju lite om nymferna man hittar till exempel hos bladlöss. Där du alltså kan ha en könlös form mittemellan. I aliens livscykel är det ju att en facehugger lägger ägg i en person. Från detta kläcks en liten alien som växer upp och blir stor. Och kanske en drottning som lägger en ägg med facehuggers i. Och det här påminner ju dels då om bladlössen men kanske också vad man ser hos kryptogamer som ormbunkar. Där det också är att plantorna producerar en annan typ av planta. Små, ja, fungerar enbart för reproduktion.
Det var intressant. Men om man ska återgå till saker som faktiskt är lite misstämmer lite grann. Med deras blod.
Jag har en idé med en syra som fräter igenom allting. Det är ju någonting Hollywood älskar.
De tar sig lite friheter, men å andra sidan som filmmakare måste de ha rätt att göra det också.
Jo, målet är ju att uppnå maximal skrämseleffekt, och det tror jag ju Hans Giger som designer lyckas ganska bra med. Han har plockat ihop tillräckligt mycket reptilliknande, insektsliknande och människoliknande saker för att skapa en kuslig varelse.
Och en sak som jag tycker om med aliens faktiskt, det är att de är mycket effektiva också och relativt intelligenta.
Ja, det är ju alldeles för ofta att man på filmer gör ett dumt men farligt monster. För att därigenom, ja, man lever bara på att monstret har mycket tänder men inte att det tänker. Inte för att man kan säga att Alien-filmerna tänker så mycket heller. Men just den här hotfulla listen är någonting som ofta saknas.
Ja, det stämmer nog. De är listiga. De är inte egentligen intelligenta, så intelligenta säger de, men de är listiga.
Även om Hollywood ganska ofta gör blandningar här, att man blandar ihop då att ett djur kan vara bra på att lösa problem men ändå inte intelligent. Ofta brukar man blanda ihop det här väldigt kraftigt.
Men sen har man ju då också de andra varelserna. Det finns faktiskt en rymdvarelse vi har glömt att nämna inom filmvärlden.
Vilken skulle det vara?
Om du tänker efter lite grann tror jag att du kan gissa vem jag menar. Den är mycket udda.
Menar du möjligtvis monoliten i 2001?
Just det.
Och den visar ju att rymdvarelser behöver ju inte alls se ut som man väntar sig. I det här fallet är det en svart sten som är 1 x 4 x 9 längdenheter stor. Totalt icke-biologisk. Och förmodligen kommer det ju visa sig att den dag vi eventuellt stöter på rymdvarelser så är de förmodligen märkligare än både aliens och monoliten. Det är svårt att vara science fiction-författare.
Oh ja.